Jag läser ifrån Johannes evangeliets 20:e kapitel, verserna 1-18. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: "De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte vart de har lagt honom." Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan låg hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne: "Varför gråter du, kvinna?" Hon svarade: "De har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom." När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: "Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?" Hon trodde det var trädgårdsvakten och svarade: "Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig vart du har lagt honom så att jag kan hämta honom." Jesus sa till henne: "Maria." Hon vände sig om och sa till honom: "Rabboni", det hebreiska betyder mästare. Jesus sa: "Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud." Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.
Hur kände du efter att det där otänkbara hade hänt? Vissa av oss lever i den känslan just nu. Efter beskedet om sjukdomen som du inte hade en aning om. Efter att du hade blivit sviken. Efter det plötsliga dödsfallet. Då en person som du älskar helt plötsligt är borta. Hur känner du efter att det otänkbara har hänt? Det är ofta så att tiden efter ett trauma, tiden efter att det otänkbara har hänt, är en märklig tid. En tid av sorg, en tid av stillhet, tomhet, bearbetning. Om du upplevt den känslan så vet du hur känslan och tonen är för människorna i berättelsen från Johannes evangeliet som Naomi läste om. Då vi kom in i berättelsen så är det den första dagen på en ny vecka för Jesu närmaste. Det är den 8:e dagen efter 7 föregående. Det har varit några dagars vila efter att det otänkbara hade hänt. Några dagars sorg, stillhet, tomhet, bearbetning efter att deras älskade vän och mästare Jesus hade blivit korsfäst. Och det är nu då den 8:e dagen, jag ska återkomma till det, men alltså den första dagen på en ny vecka, och det är fortfarande mörkt ute och Maria från Magdala är på väg till graven, kanske för att ta med sig mer väldoftande kryddor, kanske bara för att gråta ut en stund, få vara vid graven. Det är inte mycket annat hon kan göra egentligen. Hon kan inte se någon fortsättning på livet. Hon ser inget hopp. Det är bara en dag till av sorg. Men sorgen går ju rätt så snabbt över i förvåning och i någon form av chock. Hon kommer dit och upptäcker att stenen för ingången till graven är borta. Någon har vandaliserat graven, någon har rövat bort kroppen. Maria springer från graven och letar rätt på Petrus och Johannes som var med henne då Jesus gav upp andan på korset. Och berättelsen som börjar rätt så slött börja just i stillhet och sorg och så. Redan nu i andra versen när Maria ser att stenen för ingången till graven är borta, så ändras det känslomässiga läget och tempot ökar i berättelsen. Vi läser att kvinnan springer till Petrus och Johannes och hon säger: de har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen beger sig då ut till graven. Johannes kommer först. Han lutar sig in och ser linnebindlarna ligga där, men han går inte in. Det gör däremot Simon Petrus. Han kommer strax efter, men beslutsam och snabb att agera som Petrus är, så går han rätt in i den här graven utan att tveka. Och så ser han bindlarna ligga där. Han ser duken som hade täckt huvudet, och han ser att duken inte ligger tillsammans med bindlarna, utan hoprullad på ett ställe för sig. Och ett hopp tänds där i lärjungarnas hjärtan då de står i den tomma graven. De anar att något otänkbart har hänt igen. Tänk om Jesus har uppstått. Och för att förstå vad de tänker med ordet uppståndelse, så är det så att de står inte där och tänker att Jesus har försvunnit till en himmel långt borta. Den världsbilden fanns inte hos det judiska folket. Den hör till en mer grekisk-romersk värld. Uppståndelsen för lärjungarna betyder inte en sorts utomkroppslig förflyttning till himlen långt borta. Det handlar om den här världen, det handlar om det här livet. Uppståndelsen för Petrus och Johannes är fysisk. Det är vad de tror. Och då drar de alltså slutsatsen att om Jesus nu har uppstått från de döda, så kommer han vara mitt ibland dem. De kommer hitta honom. Han är i så fall inget spöke. Han flyter inte omkring i en atmosfär någonstans. Han går, han pratar, han äter, berättar berättelser. Ja, det är det de ska snart få upptäcka. Att uppståndelsen är fysisk. Och att de står där och börjar ana att det otänkbara har hänt, det är väldigt speciellt. För judarna trodde ju att uppståndelsen, det är inte något som händer en person här och nu. Nej, det är något som händer alla människor en gång i framtiden. Men lärjungarna står i den tomma graven och de förstår att det omöjliga har hänt. Jesus har gått genom död till liv, och därför kan livet börja för hela skapelsen. Graven är tom, Jesus har besegrat död och ondska i så stor skala som det bara är möjligt. Det här är vändpunkten i hela världens historia. Och Johannes som skriver detta vill visa oss att genom den tomma graven är allting förändrat. Guds löften har uppfyllts för all framtid, från bedövande sorg till den här spirande glädjen, och det sker inom loppet av några minuter. Och jag sa nyss att uppståndelsen sker på den första dagen i en ny vecka, den åttonde dagen. Och det här är ingen slump. I Johannes evangeliet så numrerar Johannes faktiskt Jesu olika under och tecken. Ni kan gå hem och räkna efter själva. Fram till den här berättelsen i kapitel 20 så har Johannes kommit fram till 7 olika tecken. Och vissa av er vet att just numret 7 är ett viktigt tal i Bibeln. I skapelseberättelsen står det om att jorden skapas på 7 dagar. Men i kapitlet som vi befinner oss idag, Johannes 20, så sker då ännu ett tecken. Jesus uppstår från de döda. Just det vi läser idag är alltså det åttonde tecknet i Johannes evangeliet. Och det står där för att vi, och det gör vi givetvis inte, vi drar inga paralleller alls i det här läget, men det står faktiskt där för att vi ska dra parallellen till skapelseberättelsen. Trädgården, där Gud på den åttonde dagen vandrar mitt bland de första människorna. Alltså Jesus uppstår och han möter sina efterföljare just i en trädgård. Och Johannes vill säga oss något viktigt med den här, får jag säga, talmystiken som det är. Jesu uppståndelse är det åttonde tecknet, sker på den åttonde dagen, det vill säga den första dagen i den nya veckan, den första dagen i den nya skapelsen. Jesus liksom inviger en ny skapelse som är fri från synd och död, och den bryter då fram från och med Jesu uppståndelse mitt i vår värld, mitt i den här första skapelsen. Så den tomma graven idag visar oss att en ny dag har kommit. En ny skapelse är här. Allt har förändrats, dödens makt är bruten, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Uppståndelsen är en enorm händelse som gäller hela världen och hela skapelsen. Och det är därför som påsken är årets stora högtid. Om det inte vore för påsken skulle ingen komma på tanken att fira jul. Det som fick lärjungarna att jubla och sprida detta budskap var ju inte Jesus sista ord innan han dog på korset, utan det var mötet lärjungarna fick med den uppståndne Jesus. Deras möten med den uppståndne Jesus fick dem att tro att världshistorien har tagit en ny vändning. Och jag säger det igen. Påskdagen blir den första dagen i Guds nya vecka. Vi firar idag att Jesus har uppstått från de döda och börjat något nytt i den här världen. Och därför är också varje söndag vi firar en liten påskdag i miniatyr, där vi påminns om att Gud inte övergett oss och Gud har inte övergett den här världen. Solen skiner med sitt klara ljus över alla människor och alla tider genom Jesu uppståndelse. Uppståndelsen förnyar, försonar, upprättar denna världen. Himmel och jord ska en dag förenas här. Bibeln börjar alltså i en trädgård. Och i slutet i uppenbarelseboken ser vi hur Gud till sist landar här i en förnyad värld. Där vi läser om trädgård och floder och träd och du och jag tillsammans med Jesus. Det handlar om den här världen. Så idag firar vi att Gud genom Jesus räddar hela världen och också dig. Du får vara med. Du får också vara med i det här. Och varför håller jag på att försöka övertyga er om någonting här just nu? Det känns som att jag säljer in något här. Det finns inte riktigt behovet av det, tror jag, på påskdagen att sälja in det här budskapet. Men det ligger faktiskt en rätt så angelägen fråga bortom det här. Det är därför jag hela tiden... Jag är på idag, så att säga. Jag är väldigt på idag. Och vad spelar det för roll det här, tänker jag då? Det här är en fråga jag ställer till er. Vad spelar det för roll om man tänker att Jesu uppståndelse gäller enbart dig och mig? Eller om Jesu uppståndelse gäller hela universum? Det är en viss skillnad däremellan. Om uppståndelsen, Jesu uppståndelse gäller hela världen och hela skapelsen och inte bara individuella människoliv, så blir ditt och mitt liv här och nu så mycket större, så mycket vackrare, så mycket viktigare. Och därför är jag väldigt angelägen om att säga de här orden. Påskens stora budskap är att Guds rike har börjat bryta fram genom Jesu uppståndelse i hela universum. Guds skapelse är god och värd att rädda, och därför har Jesus i sin död och uppståndelse börjat en räddningsaktion för att hela Guds goda skapelse ska upprättas och att i den helige andes kraft vara med och bygga det rike tills Jesus kommer tillbaka är ditt och mitt stora uppdrag i livet. Alltså, uppståndelsen har med ditt liv att göra. Uppståndelsen säger att ditt liv betyder mycket, för det ingår i ett större sammanhang. Och det stora sammanhanget är hela skapelsen. Alltså, vad du tänker och känner och säger betyder någonting. Vad du gör i ditt liv betyder någonting. Vad du skapar i ditt liv betyder någonting. Vem du hjälper betyder någonting. Uppståndelsen innebär än en gång att Guds rike har börjat bryta fram genom hela skapelsen och i hela skapelsen. Och då gör uppståndelsen oss aktiva. Om vi får den här stora blicken på vad Jesu uppståndelse betyder, då engagerar vi oss helt plötsligt i andras lidande. Då bryr vi oss om vår granne som är ensam. Då hjälper vi en släkting som behöver stöd och hjälp. Vi inspireras av Jesu uppståndelse som säger: det du gör för att bygga en bättre värld kommer att leva vidare i Guds goda värld för alltid. Alltså, kan du se det här? Kan du se att uppståndelsen har med ditt liv att göra? När Jesus kommer tillbaka Och himlen, som vi inte har en aning om hur den kommer se ut, men på något sätt ska det vara en ny skapelse som bryter fram helt och fullt. Och då vet vi att död och mörker är borta. Och kan du se i denna nya värld hur ditt liv och dina handlingar faktiskt har betytt någonting? Hur de kommer på något sätt leva vidare? Jag tror det är så. Om du skriver en sång som firar det goda och det sanna i universum eller hjälper en fattig och utsatt människa, kommer det leva vidare. Det är som att Gud har låtit sitt rike börja växa fram genom oss, genom allt som vi är och gör. Allt vi gör i livet tillsammans med Gud blir till något evigt. Ja, Jesus kallar faktiskt evigheten just för Guds rike. Och så sa han att det riket finns inom oss. En plats som liksom är immun mot alla förändringar. En plats där kärleken får regera och rädslan försvinna. Och det eviga livet börjar idag. För Jesus har uppstått. Evigheten bor i våra hjärtan genom anden som är närmare oss än vi kan ana. Och jag har nu kastat mig med stora begrepp och stora ord. Jag vill också avsluta med att säga hur vi kan ta ett steg på något sätt i att leva i den här stora verkligheten som är egentligen evigheten redan nu, som är Guds rike, som är här fast ändå inte, som växer fram genom dig och mig. Och då tror jag det är så här att vi behöver i våra liv stanna upp och lyssna till Jesus så att vi slutar leva i det förflutna. Så att vi slutar leva i framtiden och istället är här och nu. Vilket är enda platsen där Jesus kan göra någonting. Vilket är enda platsen där Guds rike växer. För varken det förflutna eller framtiden existerar ju för oss människor, eller hur? Oftast har vi bara vaga minnen eller tolkningar av vad det är som har hänt i det förflutna. Och framtiden, den finns ju inte heller. Framtiden kommer till oss som ett nu hela tiden. Nuet är det enda som finns. Och det är det som är paradoxen här, att bara då vi kan vara närvarande här och nu kan vi ta till oss det Jesus pratar om, att liksom leva i evigheten. Nuet är den enda evighet som finns. Där kan du öppna ditt hjärta. Och Jesus vill hjälpa oss konkret att inte leva i det förflutna och att inte leva i framtiden. Så jag vill säga någonting om det som avslutning. Hur kan vi leva i det här helt och fullt? Låta det här budskapet få växa inom oss. För det är Gud som gör allting. Vi kan bara öppna våra hjärtan och bli närvarande här och nu. Jag tror vi som sitter här, vi kanske inte alltid har mycket gemensamt. Jag vet inte. Men vi har detta gemensamt i alla fall. Att vi alla lever med röster från det förflutna och från framtiden. Det formar en berättelse om vilka vi är. Det ger oss vårt värde. Det får oss att tänka kring vad vi bidrar till den här världen. Och de flesta av oss lever tyvärr med negativa röster inom oss. Som får säga oss vilka vi är. Som också splittrar oss. Det är som envisa kassettband för oss som minns vad det var för någonting. Är det någon som kommer ihåg kassettbandet? Ja, ni minns. Det är en rätt bra bild faktiskt för vad som händer i vårt huvud. De här tankarna på det förflutna och framtiden är som kassettband som spelas inom oss om och om igen. Och kassettbandet har för länge sedan ersatts av digitala filer, men detta urgamla sätt att spela upp är alltså en lämplig symbol. Och jag frågar dig, vad är det som hörs så där envist på ditt inre kassettband? För vissa är det egot som hela tiden spelas upp där i kassettbandet, som ger dig och mig en upplåst bild av oss själva och säger oss att vi är fantastiska. Men så trycker vi ner andra människor för att kunna fortsätta uppleva att vi är fantastiska, och vi börjar fokusera på andras brister för att slippa hantera sanningen som är att vi alla är rätt så små. Tänker vi hela tiden att kolla vad den här har gjort och den här har gjort, och så får vi oss själva att känna oss väldigt duktiga. Då är det egot som spelas upp på ditt kassettband. För andra så är det slavdrivaren som hela tiden går på repeat på kassettbandet. En röst som hela tiden tvingar dig att anstränga dig hårdare. Ditt inre kassettband säger dig att du inte är smart nog, du är inte smal nog, du behöver hela tiden göra mer, du behöver bevisa att du är någon, du behöver förtjäna din plats. Så egot och slavdrivaren är några kassettband, det finns fler, tack och lov. Hjulspårsrösten är en annan. Du och jag kanske har en längtan efter att gå i en ny riktning i livet. Kanske har du längtan efter att bli mer vaksam över det du säger, eller under fastan nu har du tänkt på att jag behöver börja leva mer hälsosamt eller sådär, eller du vill börja bli mer ärlig, men så fort du tar ett steg i den riktning du vill så säger rösten på kassettbandet att det inte är lönt. Morgondagen kommer ändå bli precis som idag. Känna inte till att försöka vare sig bli mer disciplinerad eller mer ärlig, för du kommer ändå fastna i gamla hjulspår igen. Ett fjärde kassettband är en ogenerös röst. Kanske får du en komplimang men du kan inte acceptera att du har gjort något bra. Du älskar en person och personen älskar dig men du vågar inte tro att kärleken är ömsesidig. Eller någon hjälper dig med någonting. Och då börjar du i samma sekund som du får hjälp fundera över hur du kan liksom återgälda det här. Eller så tar du en ledig dag för att du behöver det. Och du arbetar ingenting, men under den dagen känner du dig bara som en lat person som måste ta igen det med dubbelt så hårt arbete dagen därpå. Kort sagt, du har inte förmågan att ta emot nåd. Det finns en ogenerös röst inom dig som är det där kassettbandet. Ja, det finns många, jag stannar där, men vad är det som envist hörs på ditt inre kassettband? Vad det än gäller så kan det vara bra att under den här påsktiden kanske skriva ner det som hela tiden upprepas i dina tankar. Skriv ner de exakta fraserna och tänk sen hur du skulle känna om du fick höra att någon som du älskar bar på de tankarna. Vad skulle du säga till den personen då? Visst skulle du försöka intyga dem att se på sig själva i kärlek istället? Och här har vi kärnbudskapet. Det är det här vi landar i strax i brödet och vinet. Innan vi kan älska en annan människa så behöver vi älska oss själva. Först tar vi i våra öppna händer emot brödet och vi tar emot vinet. Alltså vi tar emot nåden och kärleken från Jesus. Sen kan vi ge vidare den till andra människor. Och det fantastiska är att när vi släpper taget om oss själva, tar emot Guds kärlek och kan ge kärlek vidare, helt plötsligt lever vi inte i det förflutna eller i framtiden längre. Helt plötsligt lever vi här och nu. För den som älskar lever alltid i nuet. Och nuet som Jesus lär oss är fyllt av evighet, för Guds rike är inom oss. Så till sist då. Vi samlas här idag för att Jesus har uppstått. Och det innebär att hoppet är aldrig ute för ditt liv. Du får ta emot nåden och kärleken från Jesus och så leva i nuet som är fyllt av evighet. Allt handlar om honom och vad han har gjort för dig. Du kan inte börja på något annat sätt i ditt liv gällande de inre kassettbanden än att ta emot från Jesus. Hans kärlek och nåd räcker. Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek i Jesus Kristus. Den kan inte förtjänas, den kan inte tas ifrån dig. Den finns där, du kan lita på den. Du kan lita på uppståndelsen, du kan bli fri från det där kassettbandet inuti dig som ger dig en upplåst bild av dig själv, som får dig att trycka ner andra människor. Du kan bli fri från slavdrivaren som säger att du inte duger, eller rösten som säger att det inte tjänar något till och försöka gå i en ny riktning. Du kan bli fri från lagiskheten som säger att du inte är värd att älskas eller värd att få vila och ha det bra. Vi kan bara konstatera att vi är av många, många olika anledningar otillräckliga människor. Men det är helt okej, för Jesus är tillräcklig för oss. Hans barmhärtighet och kärlek räcker. Och den kommer leda oss till ett meningsfullt nu som handlar om vad Gud vill göra i den här världen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du är nuets Gud som fyller våra liv med mening och hopp. Tack Jesus att du har uppstått för våra synder. Du ger oss liv och du är hos oss. Du som befinner dig i det förflutna och du som finns i framtiden och du ser allting klart. Hjälp oss att leva här och nu med dig så att vi kan ta emot din nåd och kärlek i våra liv i varje givet ögonblick och så bara ge det vidare. Hjälp oss den här påsktiden att växa närmare dig. Och tack att vi i det här nuet får ta emot dig. I Jesu namn. Amen.